Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Hej och välkomna till Nära ögat, en true crime-podd för mesar. Mitt namn är Alexandra Kensdottir.
Och jag heter Amelia Ingman. Välkomna till... Vilket avsnitt är vi på?
65? Så länge jag och Amelia har haft den här podden så har vi alltid suttit på bestämda platser i studion.
Mm.
Men idag har vi bytt. Och det känns så skevt.
Ja, alltså grejen är att jag har ju en svagare röst än vad Assa har. Så nu testar vi för att se om detta kommer bli ett jämnare resultat nu i våra ljudvågor när vi spelar in. För vanligtvis, man kan se när jag pratar och när Assa skriker.
Det är en tydlig skillnad när jag pratar och Amelia viskar. Jag tror också att den micken som jag har pratat i har varit lite känsligare.
Så att om ni upplever någon skillnad på ljudet idag så är det... anledningen. Men ja, vi har inte så mycket mer att ta upp idag.
Som vanligt, vill ni kolla på bilderna som vi pratar om så in på Instagram eller vår Facebook. Där heter vi Nära ögat podd.
Och vi heter även Nära ögat podd på TikTok. Och där lägger vi upp lite annat innehåll om ni vill följa oss där.
Lite mer behind the scenes.
Precis.
Mm, då kör vi. Idag ska jag berätta om Tiffany Mead. Och detta är ett tips från Lotta. Så tack så mycket. Mina källor idag är ett avsnitt av podcasten Crime Stories med Nancy Grace. Ett avsnitt från Unseen. Samt artiklar från People Magazine, CBS News och Yahoo. Klockan 23.30 den 23 juli 2013. Så kommer det in ett samtal till larmcentralen i Utah. Det är en kvinna, 22-åriga Tiffany Mead, som behöver hjälp. Hon har försökt begå självmord genom att skära sig själv i halsen. Hon blöder nu kraftigt och sitter i en bil utanför en skola. Larmoperatören frågar om hon är ensam. Och Tiffany svarar då att både hennes man och hennes son är med henne i bilen. Larmoperatören får sedan prata med mannen. Hon säger att de måste hitta något rent tyg som de kan sätta och trycka mot såret för att minska blödningen. Mannen säger att Tiffany nu håller handen som tryck och frågar om man kan använda sin t-shirt. Kort därefter anländer polis och ambulans till platsen. Räddningspersonalen på plats kan inte förstå att Tiffany lever. Hon har ett djupt sår över halsen. Från det ena örat till det andra. Det är blod överallt. Hela hennes tröja är indränkt i blod. Det är blod över hela bilens insida. Och det är till och med blod på utsidan av bilen. Barnet sitter i baksätet och gråter. En polis börjar knäppa loss barnet under tiden ambulanspersonalen tar hand om Tiffany. Polisen ska precis sträcka över barnet till mannen när Tiffany ropar nej. Det var han som gjorde det. Det var han som knivhögg mig. Tiffany Mead träffade Christopher Ertman, eller Chris som han kallas, när hon var tonåring. Och det dröjde inte länge innan han började bli våldsam mot Tiffany. När Tiffany är 17 år blir hon gravid med deras första son, Wyatt. Och 2 år senare blir hon gravid med deras andra son, Noah. När Noah är 2 år så har Tiffany fått nog. Hon kan inte längre låta sina barn växa upp i en sån här våldsam miljö och berättar då för Chris att hon vill separera. Chris blir skyldig att betala underhåll till Tiffany, då det är hon som har hand om pojkarna. Och kvällen den 23 juli så åker hon till parkeringen för att möta Chris. Chris har nämligen krävt att de ska ses för att hon ska kunna få sin underhållscheck. Tiffany vill egentligen inte åka dit, men hon gör det för att hon är så illa tvungen. Hon kan lämna äldsta sonen Wyatt till någon som passar honom, men den yngsta sonen Noah är med henne i bilen. Hon möter upp Chris på parkeringen och Tiffany går ur bilen. Chris börjar gå mot henne med väldigt bestämda steg. Och Tiffany känner i hela kroppen att det är något som är fel. Chris kommer göra något mot henne. Innan hon hinner reagera så kommer han bakom henne och greppar tag i henne bakifrån. Hon skriker till, säger att nej, barnet är här. Sen hör hon ett klick. Det är en fällkniv som fälls ut. Han tar sin hand över hennes mun och han har kniven i den andra handen. Han drar kniven upp mot hennes hals. Sen viskar han, shh, skrik inte. Tiffany tar upp sin hand mot halsen men han drar ner hennes hand igen. Sen trycker han kniven in i halsen på henne och drar den längs med hela halsen till andra sidan innan han drar ut den igen.
Usch, Assa. Det här är jättehemskt.
Jag kanske skulle ha varnat innan.
Ja.
Men nu är nästan hemskheterna slut, kan jag säga. Blodet väller ut och Tiffany blir helt yr. Hon blir svimfärdig. Tiffany skriker inte, utan hon försöker behålla lugnet då hon inte vill skrämma sin 2-åriga son som sitter i baksätet. Blodet forsar ut och hennes tröja blir helt täckt. Och hon måste sätta sig ner. Och hon får sätta sig i förarsätet på bilen. Hon ber Chris om att få ringa ambulans. Hon måste få hjälp då hon håller på att förblöda. Chris tittar upp på henne och säger, du vet vad jag vill ha. Chris vill att skilsmässan inte ska bli av och att de ska vara tillsammans. Tiffany säger då att hon vill vara tillsammans med honom och att hon älskar honom. Och han säger då, let's seal it with a kiss. Alltså, låt oss kyssas på det. Och sen lutar han sig in i bilen och kysser Tiffany som om ingenting hänt.
Gud, vilken sjukt obehaglig person.
Mm, han har typ skurit halsen av Tiffany. Och så tvingar han ju fram att hon vill vara tillsammans med honom. Och sen ska han kyssa henne på det.
Och allt detta framför deras 2-åriga son.
Mm. Men innan Tiffany får ringa efter hjälp måste de göra sig av med kniven. Chris sätter sig i passagerarsätet så Tiffany får köra bilen. Så Tiffany håller då ena handen mot det stora öppna såret i halsen och andra handen på ratten och kör iväg. Efter en stund kastar Chris ut kniven från bilfönstret. Sen kör de tillbaka till parkeringen vid skolan. Väl där ser Chris att de måste komma på en historia att berätta för räddningspersonalen. Han bestämmer då att hon ska säga att hon har försökt begå självmord. Chris menar att det här är realistiskt då Tiffany haft problem med mental ohälsa och äter antidepressiva. Och det är då Tiffany ringer 911. Kanske inte konstigt att hon åt antidepressiva i den här situationen och i det här förhållandet.
Verkligen. Och vad är deras tanke med att göra sig av med kniven? För att om hon nu har försökt begå självmord, varför skulle inte kniven vara kvar i bilen då?
Alltså jag tror det främst är för att hans fingeravtryck kan vara på.
Okej, men hur ska man förklara vad hon har skurit sig med nu då?
Nej, jag tror inte att det här är så genomtänkt av dem, eller av honom.
Nej.
Det finns många aspekter som gör att detta verkar lite märkligt och som gjorde att räddningspersonalen tyckte att det var något som inte riktigt stämde. Ser man till statistiken kring kvinnor som försöker begå självmord så är det extremt ovanligt att kvinnor gör det framför någon annan. Speciellt framför sitt egna barn. Och det är också väldigt sällan som kvinnor gör det på ett sånt här grovt sätt att försöka skära halsen av sig. Och någonting som larmoperatören reagerade på, det var att det var Tiffany själv som ringde och inte maken som satt bredvid. Och även om alla reagerar olika i en krissituation så var det lite misstänksamt att han var så lugn. När Tiffany ropar att det var Chris som har knivhuggit henne så arresterar polisen Chris direkt. De tar in honom på förhör och försöker få honom att berätta vad det är som har hänt. Chris håller fast vid historien om att Tiffany försökt ta sitt eget liv och han säger att han försökte hjälpa henne att överleva. Han säger även saker som att om jag ville att hon skulle dö så hade jag inte hjälpt henne. Men han har väldigt svårt att redogöra händelseförloppet för polisen och han säger att han inte riktigt minns hur allt gick till. Men han påpekar också flera gånger att det här kanske inte är så konstigt för hon lider av psykisk ohälsa och hon äter antidepressiva. Men Chris häktas i alla fall och hamnar i fängelse i väntan på rättegång. När Tiffany tas in på sjukhus och läkarna får se henne sår så blir de chockade av att hon lever. Hon blev nästan halshuggen. Såret är djupt och rakt över hela halsen. Och när läkarna undersöker såret så ser de att det är djupt hela vägen. Och vanligtvis vid självmordsförsök så är såret ytligare i början. Då det är naturligt för människor att tveka när de skadar sig själva. Och även vinkeln på såret var lite skev. Och det stämde inte riktigt överens med om hon skulle gjort det på sig själv. Dagen efter, 24 juli, besöker biträdande poliskommissarie Jen Daly Tiffany på sjukhuset. Tiffany berättar då hela händelseförloppet i detalj för poliskommissarie Daly. Hon berättar även att Chris varit våldsam under i princip hela deras förhållande. Hon uttrycker en väldigt stor rädsla för honom och hon är också rädd för att om han har gjort det här en gång så kommer han kunna göra det igen. De behöver nu samla bevis för att driva fallet framåt. Kommissarie Daly sätter igång en eftersökning av kniven. För om de kan hitta den så kan det eventuellt finnas fingeravtryck på den. Och om de fingeravtrycken matchar Chris fingeravtryck så är det ju bevis för att Tiffany inte använde kniven. Men polisen kan inte lokalisera kniven någonstans. Så de behöver nu gå vidare i utredningen och hitta andra bevis. Kommissarie Daly bestämmer sig för att avlyssna alla Chris telefonsamtal från fängelset. Men han erkänner ingenting för någon. Hans pappa påminner honom många gånger om att säg ingenting, du vet att samtalen spelas in. Så efter ungefär 6 månader så börjar kommissarie Daly att förlora hoppet. Men en dag så nämner Chris namnet Raymond. Kommissarie Daly skriver upp det, men tänker inte så mycket mer på det. Några dagar senare så vaknar hon upp mitt i natten och namnet Raymond ekar i hennes huvud. Hon kommer till insikt. Hon måste kolla upp vem den här Raymond är. Det visar sig att Raymond precis kommit ut ur fängelset som Chris sitter i. Så kommissarie Daly bestämmer sig för att ta in Raymond på förhör. Till en början är Raymond inte särskilt samarbetsvillig. Han säger att det som händer i fängelset stannar i fängelset. Men efter de förhört honom ett tag så berättar Raymond att Chris har erkänt brottet för honom. Att Chris försökte skära halsen av Tiffany. Kommissarie Daly blir väldigt nöjd med svaret. Det här kommer ge ytterligare tyngd i fallet inför den kommande rättegången. Men hon har fortfarande en gnagande känsla, så hon fortsätter förhöret. Och hon frågar sen om Chris vill att Raymond ska göra något mot Tiffany. Och Raymond svarar ja. Chris har frågat Raymond om han har kontakter som kan göra att dåliga saker händer Tiffany. De ber honom förtydliga och Raymond säger då rakt ut: Chris vill få Tiffany mördad. Och Chris vill även att Raymond ska hjälpa honom med kontakter. Raymond berättar att han aldrig riktigt svarade på det, men att han har hållit det öppet. Polisen övertygar Raymond att åka till fängelset med en dold mikrofon för att besöka Chris. Och många gånger när man gör sånt här så handlar det ju om att man ska få sitt straff sänkt, men Raymond har ingenting att vinna på det här, för han är ju redan en fri man, så polisen kan inte erbjuda honom något. Men Raymond gör det här ändå, endast för att hjälpa till i utredningen. Raymond åker till fängelset och träffar Chris. Och där så pratar man med varann via en sån här glasruta, så man sitter i varsin telefonlur och pratar. Raymond frågar Chris: det här jobbet du ville att jag skulle göra, jag har hittat en kille till det. Men Chris nappar inte och han är väldigt avvaktande. Det är nästan som att han misstänker något. Och Chris svarar bara att han ska avvakta. Kommissarie Deley är rädd att Chris är dem på spåren och att han förstår vad det är som händer. Och att han på något annat sätt kommer få tag i en lönnmördare. Hon har inget annat val än att berätta för Tiffany. Och Tiffany blir såklart skärrad. Hon är rädd både för sin egen skull men också för hennes två söners skull. Om hon inte kan känna sig trygg när Chris sitter i fängelse, när ska hon då kunna känna sig trygg? Kommissarie Deley ser till att poliser patrullerar i området där hon bor. Och så säger hon också till Tiffany att om du någonsin känner dig rädd, även om det är mitt i natten, så kan du ringa så kommer jag personligen ut. Samtidigt närmar sig rättegången. Och om de inte får ihop mer bevis så finns det en stor risk att Chris inte kommer få ett så hårt straff och att han snart kommer ut. Och när han gör det så är Tiffany säker på att han kommer avsluta det han har påbörjat. En fånge som sitter på samma fängelse som Chris kontaktar nu polisen. Han säger sig ha information om Chris planer. Och den här mannen har jag inget namn på, så jag kommer bara kalla honom för fången. Kommissarie Deley beskriver fången som opolitlig. Och det här är alltså en person som har gjort karriär på att vara kriminell. Men han berättar vissa detaljer som endast Chris kan ha vetat om fallet. Så polisen har inget annat val än att följa det här spåret. Polisen skickar in en undercover-polis som besökare till fängelset som Chris sitter på. Och undercover-polisen sätter sig och pratar med fången. Och fången ropar dit Chris. Fången vänder sig mot Chris och berättar att den här mannen kan lösa dina problem. Och så vill fången att Chris ska prata med undercover-polisen. Men Chris säger ingenting. Utan han ger bara en lapp till fången. Och fången vecklar ut lappen och trycker upp den mot glasrutan och visar undercover-polisen. Och på den här lappen så står Tiffanys hemadress. Efter detta så slutar fången samarbeta. Han kräver nu att han ska få sänkt straff, annars kommer han berätta allt för Chris. Polisen kan inte låta honom få sänkt straff, då han gjort en hel del hemska saker och det vore väldigt orättvist mot hans offer. Så de beordrar en omedelbar förflyttning av fången och de hoppas nu att det inte är för sent. Att han inte har hunnit berätta allt för Chris. Undercover-polisen återvänder till fängelset och ber om att få träffa Chris direkt. Så de sitter på varsin sida av besöksglaset och polisen tar upp sin digitalkamera och han visar bilder på digitalkameran och bilderna föreställer smygbilder på Tiffany utanför sitt hem. Undercover-polisen frågar om det här är rätt. Och Chris bekräftar då. Det är hon. Sen säger Chris: make it happen. Have fun.
Han är så vidrig.
Mm. Det här är hans exfru. Alltså mamman till hans två barn.
Varför kan han inte bara släppa det?
Du sitter häktad för att du försökt mörda din före detta fru. Och nu så ska du skicka en lönnmördare på henne.
Alltså snacka om att förstöra sina barns liv om han skulle lyckas med den här planen.
Mm. Nej, helt sjukt. Polismannen fortsätter. Han frågar om det ska vara hela vägen. Vilket Chris säger ja till. Polisen frågar sen om det finns någon deadline. Och Chris svarar bara, ju snarare ju bättre. Sen kommer de överens om betalningen. Och så säger polisen, okej, är du säker? För det här går inte att göra ogjort. Och Chris svarar då, ja. Kommissarie Jen Daly sitter och lyssnar på undercoverpolisens dolda mikrofon. Och hon hoppar ur stolen när hon hör det här, för nu har de honom. Hon ringer Tiffany och berättar allt. Han kommer sitta inne mycket längre än vad de ens tänkt från början. För han kommer åka dit nu för mordförsök och stämpling till mord. Väl under rättegången så erkänner Chris. Han säger att han var på en dålig plats i livet. Och att det som hände, hände. Men han är ingen farlig person. Och Tiffany behövde egentligen inte vittna då han redan erkänt. Men hon väljer att göra det för att verkligen få berätta sin historia. Och hon vittnar även om att hon är säker på att han kommer försöka sig på samma sak igen om och när han kommer ut. Chris döms till 5 års till livstidsfängelse. Vilket innebär att han efter 5 år kan ansöka om att få villkorlig frigivning. Men varje gång han ansöker om det så kan Tiffany vittna igen för att stärka argumentet kring varför han inte ska bli en fri man. Så 2018 var första gången som han kunde ansöka om villkorlig frigivning. Och Tiffany såg till att vara på plats. Och hon säger att hon kommer kämpa varenda dag för att han aldrig ska få komma ut. Han ska vara inlåst resten av sitt liv. Och även kommissarie Jen Daly var där och stöttade Tiffany. Hon skrev också ett brev till The Parole Committee. Jag vet inte riktigt hur man översätter det. Men den här kommittén som då bedömer de här ansökningarna. Och i det här brevet så skriver hon hur mycket Tiffany har lidit. Och varför Chris ska fortsättas hålla inlåst. Och i och med att hon är kommissarie så väger hennes rekommendationer väldigt tungt. Och nästa gång Chris kan ansöka om villkorlig frigivning är i juni 2029. Kommissarie Daly säger att hon aldrig kommer missa en enda av hans ansökningar. Även om hon är 90 år och sitter i rullstol så får någon knuffa dit henne. Hon ska minsann se till att den här mannen ska hållas inlåst. Tiffany är otroligt glad för kommissarie Jen Daly. Och det var tack vare henne och hennes dedikation som gjorde att de fick fast Chris. Och Tiffany tackar kommissarie Daly för att hon ens lever idag. Idag är Tiffany Mead omgift och hon uppfostrar sina två söner tillsammans med sin nya make. Hon är involverad i flera kvinnojourer. Och är en aktiv förespråkare för frågor som gäller våld i hemmet. Och det var allt jag hade om Tiffany Mead. Om du som lyssnar utsätts för våld i hemmet, vare sig det är fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld, så kan du höra av dig till Kvinnofridslinjen. Det är öppet dygnet runt, året runt och samtalet är gratis. De har fullständig tystnadsplikt och du kan även få prata med tolk om du inte behärskar det svenska eller engelska språket. De du får prata med är professionella socionomer eller sjuksköterskor som är vana att möta människor i kris och i svåra livssituationer. De ser inte telefonnumret du ringer ifrån och de kommer inte att ringa upp dig. Om du inte vill att samtalet ska synas i samtalshistoriken på din telefon behöver du radera samtalet därifrån. Även anhöriga och vänner kan höra av sig till samma nummer. Och numret är 020 50 50 50. Och jag vill också förtydliga att alla, oavsett kön, så även män som utsätts för våld i hemmet kan ringa. Och numret är som sagt 020 50 50 50.
Jättebra att du delar med dig av den informationen, Assa. Och vilket hemskt fall.
Mm. Man förstår ju inte hur någon kan vara så fast besluten att ta livet av en person som du påstår dig älska. För du vill ju inte att hon ska lämna dig.
Nej, precis. Det verkar som att han ville ha kvar henne i sitt liv.
Och om inte han kan få henne ska ingen få henne.
Exakt. Och det är så obehagligt med människor som är på det sättet. Och tänk så ung hon var när hon gick in i den här relationen. Bara tonåring.
Ja, hon blev gravid när hon var 17. Och då kanske det också blev alltså ett sätt för honom att ha kvar henne. Eller att hon inte vågade lämna för, ja, men i och med att de skulle få barn.
Ja, exakt.
Men så otroligt starkt av henne att ändå våga lämna. Men det är så sjukt att det är det farligaste en kvinna kan göra.
Ja, jag vet. Det är så sjukt skrämmande att det, men det är så stor risk man tar om man är i en destruktiv relation att försöka ta sig därifrån. Men vilken tur hon hade med att den här räddningspersonalen och polisen som ryckte ut såg alla varningstecken och förstod att det var någonting som inte stod rätt till. Plus att den här polisen som ledde utredningen var så fast besluten att sätta dit honom.
Ja, alltså den här kommissarie Jen Daly, hon var verkligen otroligt dedikerad i det här fallet. Hon satt och lyssnade på alla Chris samtal i fängelset. Hon hade en känsla av att han kommer försäga sig på något sätt. Jag måste bara vara där och kunna plocka upp det.
Ja, för det känns inte som att han skulle ge sig annars, utan han hade ju fortsatt försöka skada Tiffany tills han lyckades mörda henne.
Mm. Och jag förstår inte hur han kan göra så, alltså mot sina egna barn. För han sitter inne och så vill han ha ihjäl barnens mamma. Alltså det finns ingen logik i det. Men det är väl det som är grejen.
Ja, det är svårt att förstå.
Mm. Men som sagt, numret till kvinnofridslinjen är 020 50 50 50.
Tack.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Idag ska jag berätta om José Salvador Alvarenga. Och det här fallet är ett tips som vi har fått av Olivia och Anna. Så tack så mycket för det. Och jag tror att vi fick det första tipset om det här fallet för nästan ett år sedan. Så bara så ni vet så sparar vi alla era tips och ibland så kan det ta lite tid innan vi tar upp dem. Och detta är ett typiskt Assa-fall. Så jag har stulit både din mick och ditt fall idag.
Men va? Vad är det här?
Ja, men de som tipsade, jag tror inte att de skrev att det här är till Assa. Så att, ja. Plus att du har ju inte tagit det, så...
Okej, låt mig gissa. Det handlar antingen om flygplan.
Nej.
Om vatten?
Ja.
Okej, det här ska bli spännande.
Mina källor är ett YouTube-klipp av Grotesque Curiosities, ett avsnitt av Snabb Fakta, The Guardian, Daily Mail och Wikipedia. José Salvador Alvarenga föddes 1975 i El Salvador. Han växte upp tillsammans med sina föräldrar och flera bröder. År 2002 så flyttar José till Mexiko för att arbeta som fiskare. Och han har då en dotter som får stanna med sina farföräldrar i El Salvador. Den 17 november 2012 ger sig José ut från fiskebyn Costa Azul i Mexiko. Han är en erfaren sjöman och fiskare och är inställd på ett 30 timmars skift av djuphavsfiske. Hans vanliga fiskekompis Ray kan inte följa med idag, så han har istället med sig den oerfarna 22-åringen Ezequiel Cordoba. Och José känner egentligen inte Ezequiel, och jag tror inte ens de har pratat med varandra tidigare och de har aldrig jobbat ihop för. Men José tycker ändå att det verkar som att Ezequiel kommer lösa det här bra, och tanken är att de inte ska vara borta så länge, bara lite mer än ett dygn. Och de ska även hålla sig relativt nära kusten hela tiden. De ger sig ut med en cirka 7 meter lång båt utan tak som är utrustad med en utombordsmotor. Och ombord så finns en låda med is i kylskåpsstorlek där de ska förvara fisk. De har även med sig blandad fiskeutrustning och en batteridriven portabel radio. Fisketuren börjar bra och de fångar snabbt in massvis med fisk, närmare 500 kilo, och deras islåda blir nästan överfull. Men det dröjer inte länge innan allt börjar gå fel. Det har pågått en storm ute på havet som rör sig allt närmare kusten, och José försöker förutspå hur ovädret kan komma att påverka dem, men det är svårt att se på grund av allt regn. Han styr försiktigt båten genom vågorna, men de kommer inte undan stormen. Det är i slutet på dagen när ovädret når dem och de hårda vindarna drar båten ur sin kurs. De kämpar med att försöka styra mot land, men den dåliga sikten gör det svårt för dem att navigera. Till slut kan José se några berg borta i horisonten och de befinner sig ungefär 2 timmar från land. Ovädret har tagit sönder båtens motor och de har inte längre någon kontroll över båten. José tar fram sin radio som fortfarande fungerar och anropar sin chef och säger att de behöver hjälp. Han ropar att motorn är sönder och chefen ber då om deras koordinater, men GPSen funkar inte. Så José kan inte säga exakt var de befinner sig. Så hans chef ber honom då att stanna och lägga ankar så att det ska bli enklare att lokalisera dem. Men José svarar att de inte har något ankare ombord på båten. Han hade märkt att det fattades redan innan de gav sig iväg, men han trodde inte att de skulle behöva något under en sån här kort fisketur. Josés chef säger att de ska komma ut och hjälpa dem så fort de bara kan. Och det sista José hinner säga innan kommunikationen bryts och batterierna tar slut är att de måste skynda sig för att det börjar bli riktigt farligt här ute. Josés arbetsgivare organiserar en sökinsats, men de lyckas inte hitta några spår av de saknade männen. Och på grund av den dåliga sikten så tvingades de ge upp efter ungefär 2 dagar. Stormen fortsätter dra med sig båten ut i havs och José och Ezequiel håller fast i relingen allt vad de bara kan medan stora vågor slår in över båten och de kämpar för att inte slitas över bord. José märker att den tunga islådan med all fisk gör att ena änden av båten är väldigt tung och därmed blir båten väldigt ostabil. Så de bestämmer sig för att dumpa hela lasten med fisk i havet. Och när de slänger fiskarna över bord så blir det nu ännu farligare ifall männen skulle ramla i eftersom den blodiga fisken lockar till sig hajar. De slänger även i all is och tömmer bensindunkar i vattnet.
Jag tänker att man skulle behållit isen som dricksvatten.
Ja, det kommer de nog också tänka lite längre fram. Stormen verkar aldrig ge sig och männen kämpar med att tömma båten på havsvatten. Och båda männen svimmar nästan av utmattning. När solen går ner så blir det extremt kallt och männen vänder upp och ner på den här islådan och lägger sig i den för att ta skydd från stormen och för att värma sig. Och männen är så nedkylda att de knappt kan böja sina fingrar och de håller om varandra för att få upp kroppsvärmen. Men vatten fortsätter att strömma in i båten, vilket tynger ner den och de riskerar nu att sjunka. Så männen turas om att lämna islådan för att skopa ut vatten och de växlar av varandra varje 10-15 minut. Det tar lång tid, men till slut så märker de att vattennivån i båten blir allt mindre och mindre. Vinden drar båten längre ut till havs och de har ingen aning om vilken riktning de färdas eller var de är någonstans. Det enda de har att gå efter är stjärnorna. Efter 5 dagar är stormen äntligen över. Men nu har de ingen radio, ingen GPS, motorn är sönder, vilket är en katastrof, och de är helt utelämnade. Och José tror att de kanske kan överleva 5 dagar på båten ungefär. De har som sagt gjort sig av med all fångst de fått in under den första dagen och de har förlorat all sin fiskeutrustning. Så nu är de helt utan mat och vatten och José försöker komma på nya sätt att fånga mat. Han sätter sig på knä i båten och hänger ut över relingen med armarna i vattnet. Och när en fisk simmar mellan hans händer så smäller han ihop dem och försöker fånga fisken. Men det dröjer ett tag innan han bemästrar den här tekniken. Men när han väl gör det så lyckas han fånga in flera fiskar som han kastar ombord. Ezekiel tar sedan sin kniv och filerar fiskarna som de sedan torkar i solen när de kan, men oftast äter de fiskarna råa. Vissa dagar har de tur och lyckas fånga sköldpadda och ibland så landar flygfiskar på båten. Och det händer även att José får tag i havsfåglar som landar på deras båt. Och han fångar även maneter som de sväljer hela. Men männen är extremt törstiga och de är tvungna att dricka sköldpaddsblod för att släcka törsten. Och efter ett tag så blir de även tvungna att dricka sitt urin. Efter cirka 14 dagar på havet, när José ligger och vilar i islådan, så hör han plötsligt regndroppar och båda männen hoppar på båten av lycka. Nu kan de äntligen samla in dricksvatten och de ställer upp tomma plastdunkar och flaskor på däck. Mörka moln drar in över båten och snart börjar det ösregna. De har nästan dött av törst, så nu står de med öppna munnar och dricker av regnet. Och de tar av sig sina kläder och tvättar sig i det fräscha regnvattnet. Deras plastdunkar fylls med vatten och först så klunkar de i sig det. Men de bestämmer sig snabbt för att de måste spara på vattnet så att de kan rationera ut det. Nu när de har både mat och vatten ombord på båten så infinner sig ett lugn. De uppskattar den vackra utsikten över havet och de pratar om barndomsminnen tillsammans och om hur olydiga de båda var som barn. Och de känner äntligen något form av lugn i den här hemska situationen. Efter 2 månader som skeppsbrutna ute på havet...
Förlåt, va? 2 månader?
Mm.
Oj, jag trodde du skulle säga några dagar.
Nej, utan de är fast ute till havs så himla länge.
Oj, vad sjukt.
Så, efter 2 månader som skeppsbrutna ute till havs så har José blivit van vid att fånga fisk, fåglar och sköldpaddor med sina bara händer. Men Ezekiel har tyvärr blivit sjuk efter att ha ätit rå fågel och detta påverkar honom väldigt hårt och han mår både fysiskt och psykiskt dåligt. och detta leder till att Ezekiel vägrar äta. José försöker få i honom mat. Han erbjuder små bitar av fågelkött och sköldpadda, men Ezekiel vägrar och hans kropp börjar sakta men säkert att ge upp. Männen gör upp en pakt. Om Ezekiel överlever så ska han åka till El Salvador och besöka Josés föräldrar. Och om José överlever så ska han ta sig till Chiapas i Mexiko och berätta för Ezekiels mamma vad det är som hänt honom. Och nu vill jag varna för att det kommer en del hemska detaljer. Ezekiels kropp klarar inte av mer. Och en dag så säger Ezekiel att han orkar inte längre och han känner att han kommer att dö. José säger att han får inte tänka så och försöker ge honom vatten. Men Ezekiel klarar inte av att svälja. José skriker på Ezekiel att han inte får lämna honom ensam kvar. Men det hjälper inte. Ezekiel får ett krampanfall och en kort stund senare så är han död. José är helt förkrossad och han gråter i flera timmar. Han behåller Ezekiels kropp ombord på båten och dagen efter så börjar José prata med kroppen. Han frågar hur det är med honom och hur han har sovit. Och detta pågår i flera dagar. Och efter 6 dagar så är det precis som att det går upp för José vad det han håller på med. Och när han inser det så är han rädd för att han håller på att bli galen. Så han bestämmer sig för att lyfta upp Ezekiels kropp och lägga den i havet. Och efter han har gjort det så svimmar José.
Usch, så tungt.
Ja.
Alltså så starkt gjort av José.
Ja, han kände ju där och då att han kanske också ville ge upp.
Mm.
Men som tur är så gör han inte det. José svimmar som sagt. Och när han vaknar upp så är han livrädd. Han vet inte hur han ska klara det här ensam utan att ha någon att prata med. Och han känner även en väldigt stor skuld över att han själv har överlevt men inte Ezekiel. För det var ju José som tagit med sig honom. Och José känner att det är hans fel att Ezekiel gått bort. José överväger att avsluta sitt eget liv i flera dagar efter det här. Men hans tro hindrar honom från att göra det. Och José är desperat efter att hitta ett sätt att ta sig härifrån. Och varje dag så skannar han horisonten efter fartyg eller båtar som kan rädda honom. Och vid flera tillfällen så ser han stora fartyg. Men de är alltid så långt borta och det är aldrig någon som ser honom. Båten fortsätter driva längre och längre ut till havs. Och då så blåser det upp till storm. Men José säger att stormarna blir allt kortare och lättare att hantera ju längre ut han driver med båten. José försöker distrahera sig själv genom att använda sin fantasi. Han börjar varje morgon med att ta en lång och härlig promenad och han besöker flera olika platser i världen i sin fantasi. Men i själva verket så går han fram och tillbaka på den här lilla båten. Men det hjälper honom att känna att han gör något istället för att bara sitta ensam och vara fast i sina tankar. Dagar blir till veckor, veckor till månader och snart har det gått 1 år.
Förlåt, 1 år?
Ja.
Men det här är ju helt sjukt.
Ja, det är helt otroligt, men vi närmar oss slutet nu.
Tack och lov.
När José var liten så hade hans farfar lärt honom hur man läser av tid med hjälp av månen. Och detta kom till hjälp nu och José vet att han har sett 15 måncyklar under den här tiden han drivit runt på havet. Och José är övertygad om att slutet är nära, att han inte kommer överleva. Men en dag när han ligger i båten och glider längs med vågorna så hör han plötsligt ljudet av fåglar som oftast håller till vid kusten. José ställer sig upp och ser då hur han närmar sig en liten tropisk ö. Det är som en grön kulle omringad av sandstränder och turkost vatten. José har haft massvis med hallucinationer tidigare, men de brukade aldrig hålla i sig så här länge. José vågar inte tro att det är sant, så han föreställer sig massor av skräckscenarion. Att tänk om vinden kommer och ändrar hans kurs så att han inte når ön. Eller tänk om han börjar driva bakåt, vilket har hänt förr. Men han stirrar på ön och försöker utläsa detaljer. Den är inte stor. Han uppskattar den som ungefär lika stor som en fotbollsplan. Och han börjar paddla med sina händer mot ön och driver allt närmare. Och efter någon timme så är han tillräckligt nära för att dyka ner i vattnet och simma mot land. En stor våg kommer och spårar upp honom på stranden. Och där ligger han kvar en stund och känner sanden mellan sina fingrar. Och han säger att det är precis som att han har hittat en skatt. José är helt utmattad och svulten och han klarar knappt av att stå upp. Men han börjar sakta men säkert röra sig inåt på ön. José har kommit i land på Tile Island, en liten ö som tillhör Ebon Atoll i Marshallöarna, en ögrupp i norra Stilla havet. Det dröjer inte länge innan José hittar ett hus och börjar ropa efter hjälp. Paret som bor i huset tittar ut och ser då en främmande man utanför. Paret bjuder in José till deras hem, men de talar inte samma språk. José pratar bara spanska och ber om medicin och läkare, men genom gester och kroppsspråk så förstår de varandra. Paret ger José mat och vatten och tar hand om honom. Och efter det så tar han en segelbåt och åker över en lagun för att åka in till en stad och få mer hjälp. Och där kommer han i kontakt med polis och sjukvårdare som vill ta honom med båt till Ebon, en större ö. Men det tar ett tag för dem att övertala José att kliva ombord på den här båten som ska ta honom över öppet vatten. Men till slut så får de med sig honom till Ebon och där får han träffa en läkare. José läggs in på sjukhus och han är i ganska dåligt skick. Hans fötter och ben är svullna och hans kropp är täckt med olika sår och ärr och han har knappt några muskler kvar. Men efter 11 dagar på sjukhus så får han äntligen åka hem. 36-åriga José har varit försvunnen i 14 månader. Han kom i land cirka 11 000 kilometer från där han påbörjade sin fisketur. Och han har varit skeppsbruten i 438 dagar. José återförenas med sin familj i El Salvador. Och de har trott att han har varit död. Så de blir helt chockade när de får höra att han lever. Och är såklart överlyckliga. När José återvänder till El Salvador så hålls en presskonferens som han närvarar på. Men han vägrar prata om det han gått igenom. Han vill bara lägga allt bakom sig och gå vidare med sitt liv. Efter han kommer hem så är livet inte helt enkelt för José. Han är fortfarande i chock och har utvecklat en extrem rädsla för havet. Han sover alltid med lampan tänd och vill aldrig bli lämnad ensam. Han har problem att sova om nätterna och han drömmer mardrömmar om att han är kvar på båten. Och han drömmer även väldigt mycket om Ezekiels död. José blir stämd av Ezekiels familj på $1 miljon eftersom de hävdar att José dödat Ezekiel ute på havet och ätit upp honom. Men José nekar starkt till anklagelserna och han säger att han aldrig någonsin skulle kunna göra något sånt. Och anklagelserna leder heller inte någon vart.
Men alltså som om inte han har haft det tillräckligt jobbigt.
Ja, eller hur?
Alltså, uppenbarligen så blev ju de vänner. Och att då bli anklagad av sin väns familj. När de hade lovat varandra att dör jag så får du åka till min familj. Dör jag så får du åka till min.
Ja, verkligen. Och att få den anklagelsen riktad mot sig, det är ju helt fruktansvärt. Speciellt med tanke på hur dåligt José mådde efter Ezekiels död. Hur ensam han kände sig och hur tufft det var för honom att bevittna detta.
Och vad är oddsen att två personer skulle överleva 14 månader ombord på en båt? Alltså att José ens gjorde det är ju ett mirakel. Så det känns så konstigt att man så anklagar honom för att ha dödat den andra.
Ja, vem vet, det kanske är ett sätt för dem att hantera sin sorg på något vänster.
Ja. De kanske fick upp hoppet när de hörde att han levde och sen behövde en förklaring.
Ja, de har nog haft svårt att acceptera vad det är som har hänt. Ezekiel var ju väldigt ung, jag tror bara 22 år.
Mm.
Ett år efter att José kommit hem så känner han sig redo att dela sin historia med allmänheten. Och hans berättelse blir även till en bok som heter 438 Days, An Extraordinary True Story of Survival at Sea. Det finns en del skeptiker som ifrågasätter Josés historia. De menar att det inte finns en chans att José kan ha överlevt så länge ute till havs. Och skeptikerna menar att José har hittat på den här historien. Eller överdrivit tiden han faktiskt var skeppsbruten. Men flera experter har gjort utlåtanden och menar att sköldpaddskött innehåller de vitaminer som José behövde för att överleva. Detta är det längsta någonsin dokumenterade fallet av en skeppsbruten person. 438 dagar. Det José gick igenom har varit extremt tufft och han säger själv att han plågades av hunger och törst och extrem ensamhet. Och att han flera gånger övervägde att ta sitt liv. Men han är glad för att han aldrig gjorde det. Han säger att du har bara ett liv, så se till att du tar tillvara på det. Och det var berättelsen om José Salvador Alvarenga.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
438 dagar. Det är helt galet.
Ja, det är helt otroligt. Jag förstår inte hur man får tiden att gå. Alltså hur man kan klara av att vara ensam och helt utelämnad så länge.
Men hur länge överlevde Ezekiel?
2 månader.
Så han var ute ett år själv?
Ja, ungefär.
Alltså jag är en sån otroligt rastlös person som blir så lätt uttråkad. Alltså jag kan inte ens... Det går liksom inte föreställa sig att sitta på en båt i 12 månader själv plus 2 månader med någon annan.
Nej, eller hur? Och den här båten var ju väldigt liten. Den var 7 meter lång, men den hade ju inget tak. Det fanns ju ingenstans att ta vägen. Utan det var bara en öppen båt och den här islådan som man hade.
Och det enda man ser åt alla håll är liksom vatten.
Ja. Och jag kommer lägga ut en bild på en karta över hur han drev med båten. Men det är verkligen rakt ut i öppet hav. Så det var liksom inte längs med kusten eller någonting utan bara rätt ut.
Alltså jag kan typ inte tänka mig något värre.
Nej, det är, man blir typ nervös bara av tanken att vara i en sån här situation. Men han säger att den här fantasivärlden han satte sig själv i hjälpte honom att få tiden att gå. Och sen så satt han väldigt mycket och fantiserade om mat och hur det skulle vara att komma hem igen. Och så tänkte han såklart väldigt mycket på sin familj. Och man kan ju bara tänka vilken chock det måste varit för dem när de fick veta att José faktiskt var vid liv.
Men efter 14 månader, alltså hade de haft en begravning? Alltså de måste väl haft någon slags ceremoni ändå?
Ja, jag hittade inte så mycket information om familjen i El Salvador, men förmodligen.
Det är som att han återuppstår från det döda. Man kan ju inte tro att han ska överleva 14 månader till havs.
Nej. Och att han bara behövde vara 11 dagar på sjukhus. Det är också helt otroligt.
Man blir ju väldigt imponerad över hans skills att fånga mat.
Ja, visst.
Helt utan fiskeredskap.
Ja, de blev av med allting i stormen. Så det enda han hade var sina händer. Och han fångade som sagt fisk, fågel, sköldpadda, maneter. Och ibland hade han tur då att flygfiskar kom och landade på båten.
Alltså, man förstår ju att folk är skeptiska. Men samtidigt tänka gå igenom det där. Och sen mötas av folk som inte tror på en.
Ja, så frustrerande.
Ja.
Så varför skulle han ljuga om det?
Alltså, letade folk efter dem?
Ja, den här chefen som han anropade via radion. Han anordnade ett sökpådrag och de åkte ut och letade efter båten. Men i och med att stormen fortfarande pågick så hade de jättedålig sikt. Jag tror de gav upp efter ungefär 2 dagar. Så José kunde ju bevisa för skeptikerna vilken dag han hade åkt ut. För det fanns ju loggat. Radiokommunikationen gick också att bevisa. Och på grund av det så kunde man ju fastslå vilket datum det var som han faktiskt hade hamnat i den här situationen. Så han kunde ändå lägga fram bevisning och tysta de här skeptikerna.
Det var ändå bra.
Ja, men det var allt jag hade idag.
Ja, vilken otrolig historia. Tack Amelia som berättade den och tack till de som hade tipsat.
Ja, jättestort tack till er. Och är ni fler där ute som vill skicka in tips till oss så gör ni det enklast via våran Instagram där vi heter Nära Ögat Podd.
Och där lägger vi också upp bilder från våra fall idag.
Tack så jättemycket för att ni har lyssnat idag, så hörs vi igen nästa vecka.
Hej då!